artikel 3, reportage. Nu är det dags för en ny serie av vår frilansreporter Kerstin Svensson. Ja, nu är det dags för en ny serie av vår frilansreporter Kerstin Svensson. Och vi ska bege oss till Stora Essingen.
Nu står vi i alla fall på Värdshusbryggan. Och den har funnits här sedan minst 1700-talet. De som kom med från öarna, Mälaröarna, och rodde in eller seglade in förnödenheter till Stockholm som de då landade vid Bunkbron. Och på vägen där så fanns det, i inloppet här så fanns det då ett massa med krogar. Där man stannade och man styrkte sig.
Jag står på bryggan tillsammans med Claes Göran Borg, ordförande i Essingeöarnas hembygdsförening. Han är uppfödd på ön och vet att berätta. Jag är nyfiken på den krog som en gång låg här, ett stenkast därifrån vi står. Två stora moderna hus finns här idag. Men krogen, den finns utmärkt på en karta redan från 1743.
Ett Brödlösa krog. Antagligen därför att man bara kunde dricka här, jag vet inte. Sen så fick den namnet Lugnet. Och då bestod den av en byggnad som vette mot bryggan här. Och så småningom så byggde man till två flyglar. Och den här flygeln som då står kvar här, resten är borta, man ser bara grunden av huvudbyggnaden. Den är byggd ungefär 1768. De som hade fast huset här förut, de gjorde en sån här dendrokronologisk undersökning. Så att de har låtit en expert tar fram att mellan vintern 1765-1766 så fälldes träden som är i stockarna i det här huset. Och därför kan man veta att ungefär då byggdes de här flyglarna. Huvudbyggnaden fanns väl tidigare. Och det där är då också dokumenterat. Bellmans epistel nummer 48.
Solen glimmar, blank och trim. Vattnet likt en spegel, småningom uppblåser vind i de fallna segel.
Krogen i alla fall, som vi nu pratar om, det här Lugnet, fungerade som en krog åtminstone 100 år till, fram till 1870-talet, 73, då de miste spriträttigheterna.
Vad var det som hände?
Jo, det var så att på Långholmen finns det ju en fängelse, en korrektionsanstalt som det också hette. Och korrektionisterna, de roddes hit varje dag för att här uppe i backen bryta sten. Och sten som nu finns på Drottninggatan, från gatubeläggningen på Drottninggatan. Och vakterna, de tillbringade lite för mycket tid på den här krogen. Och det blev väl inte så mycket ordning med vakthållandet. Så att därför miste man rättigheterna. Sen levde den kvar på något sätt, hankade sig fram ett antal år. Huset som finns kvar, det var den så här västra flygeln, den vänstra härifrån sett. Och så i fonden så låg en låg själva värdshusbyggnaden.
Och då kan man säga att det är precis
rakt upp från bryggan, ja, just det. Och sen till höger om bryggan så låg den högra flygeln som så småningom blev handelsbod på 20-talet, början på 1900-talet.
Mm. Hur såg det ut då? Var det någon skärm i det här huset?
Det finns teckningar av det. Det ser ganska gulligt och fint ut tycker jag. Och det finns målningar. Det finns ju inga fotografier från den tiden. Va? Men det finns ett antal målningar som ger en ganska idyllisk bild utav det hela. Från målningarna är från, inte från Bellmans tid utan mera från 1800-talet. Va? Men jag kan anta att det såg ungefär likadant ut då.
Men de olika verksamheter som har varit här, man bodde också i huset. Man bodde i sin verksamhet.
Värdfolket bodde på vinden, va? Mer allmänt så var det, va? Man hade ju ingen annanstans att bo utan det här låg här. Folk kom och gick. Ulla Winblad och Bellman och skulle tro att det var i flyglarna, va? Mm. Om de inte bara dröp ner på golvet efter festandet.
Gispa i bössrock din pung. Festa band och lånar. Festa din salopp.
Men du, den här västra flygen som är kvar idag, det, alltså det är ju ett Falura färgat kan vi säga. Det är ju ändå renoverat, men man känner inte så mycket av skärmen.
Nej, man gör inte det. Ja, det var ju ett sånt här vanligt korstimmerstuga som vi har sett på många, många ställen. Det var ett traditionellt sånt timmerhus. Sen har man ju då krett in det med bredpanel, stående bredpanel här. Och det har man kanske gjort i flera omgångar också. Men det har ju å andra sidan skyddat timret innanför.
Claes-Göran Borg, nu när vi står här och som sagt får försöka tänka oss in i hur det såg ut. Här fanns ju också en kägelbana.
Ja, just det. Om man tittar upp här så fanns det en östra flygel. Eller så småningom blev en lanthandel under början på 1900-talet. Och kopplat till den låg också en kägelbana. Det var ett populärt nöje. Så var det ju pojkar som fick resa upp käglarna. Det är inte så automatik som idag. Va? Det här är ju då ett av de ställen där man verkligen har i texten i den här episten. Den startar med, det finns ett tillägg till titeln, varit i Ulla Winblad en sommarmorgon 1769. Avreser in mot stan ihop med sitt gäng. Och det blir en ganska burlesk resa så småningom. Men den är väldigt målerisk och de pratar just om alla andra som de hejar och pratar med som också ror in mot stan. Det finns ju många ställen som gör anspråk på att Bellman har varit där. Och det finns åtminstone två Bellmansekare, en Bellmanspoppel här på öarna. Va? Och det finns på många andra ställen. Men här vet man ju då att Ulla Winblad och förmodligen också Bellman då tillbringade natten. Och det var väl kanske inte den enda gången de var här.
Med sitt klappträ ner i stranden, pigan står så kåter, knyter upp sitt förklädsband och sin varma blå.
Nästa spår som vi har sett här, det är just Bellmans besök här. Och det var då 1769 enligt rubriken i episten. Och då vet vi alltså att det här huset, trädstockarna är tidsbestämda till att ha huggits ner vintern mellan 1766 och 67. Så att det byggdes nog precis när Bellman var här. Sen var det krog fram till då att man tog från de rättigheterna. Efter det att de hade förlorat spriträttigheterna, då vet man hur det går med restauranger som förlorar spriträttigheterna. Det är likadant idag, va? Det gick väl ut för. Och så småningom så lades krogverksamheten ner. Men från ungefär 1900 och ett 20-30-tal, 20-25-tal år framåt så var det då en handelsbod. Förnödenheter för de som bodde på ön här. Så var det nog så att huvudbyggnaden och den östra flygen, bom försvann. Och jag har inte sett eller läst någonstans om en del påstår att det brann. Men det kan ha rivits också. Och däremot så byggde man då till den västra flygen så att det blev en ordentlig bostad. Och den bostaden då köptes 1972 utav en familj. Och som bodde där och fram till 2002 när de sålde den. Och då sålde de tomterna. Och ganska stora tomter där de här två stora husen från början på 2000-talet byggdes. Men det är stora pampiga villor med som ligger 10 meter från vattnet. Har ett väldigt schysst läge naturligtvis. Men det är inte vem som helst som kan köpa dem.
Jag kan ju inte låta bli att bara tänka på Bellman naturligtvis.
De har rumlat runt i backarna här. Oh. Kan man väl tänka och spelat kegelspel och roat sig. Och de har säkert varit här många gånger. Jag kan tänka mig att man gjorde utflykter till, det vet vi ju, till många olika ställen som han har beskrivit. Mm. Och ja, och de hade så kul som det verkade så kan de inte ha hunnit med mycket annat.
Hjälper sin peruk av sin röd.
Och den har alltså underrubriken då, hur Ulla Winblad, ja, de åker in ifrån Hässingen, som ön hette då, in mot stan en sommardag 1769. Det finns ganska många kända personer som har bott på speciellt Stora Hässingen. Ja, Sven Tumba och även en av hans lagkamrater, Lasse Björn. Edvard Persson, en gammal partiledare som heter Hjalmarsson, bodde här. Friggebo är uppvuxen här. Det finns ju också litterära kända personer som har varit på Stora Hässingen. För Anders Fogelström, som skrev ju de här Mina drömmars stadböckerna. En av hans personer där, August, som adopterades av familjen Brolin, då heter de väl. De hade sommarnöje här ute. Och han träffade sin hustru Ida. Han bodde i den här ändan av ön och hon bodde i den andra ändan av ön. Och jag har räknat ut att de måste ha träffats på min tomt.
Jaha, ja, för du bor här i närheten.
Jag bor här i närheten ute efter kusten. Och vi har en stor, månghundraårig ek som står på tomten. Som måste ha funnits redan på den, på Bellmans tid. Och det är lite känsla.
Stora Hässingen var för länge sedan en klippö med ängar och lite skog. Numera är det många hus här. På min och Claes Görans väg hit såg jag ett radhusområde som visst heter Smedslätten. Det väckte min nyfikenhet.
I Smedslätten så bodde då Per Albin Hansson, han som myntade uttrycket svenska folkhemmet, var statsminister under precis andra världskriget och också sa att vår beredskap är god. Och tragiskt nog, precis efter kriget, så han stod på hemväg, tror jag, och signade ner med en hjärtattack på spårvagnshållplatsen här på andra sidan. Alldeles i början på 1900-talet var det så att större delen av Stora Hässingen köptes av Wallenberg. Och han bildade ett bolag som heter Stora Hässingen AB för att exploatera ön och bygga villor. Meningen var att det skulle byggas någonting liknande, ungefär som Drottningholm och Saltsjöbaden. Men det gick inte så bra på Stora Hässingen. Och anledningen var att det fanns ju ingen broförbindelse. Va? Man måste åka båt hit. Och det var väl lite trögt med försäljningen. Men de äldsta nybyggda villorna, de kom ju till på Stora Hässingen då. Alldeles för, runt omkring 1909 ungefär. Sen gick det väldigt trögt tills den riktiga bron kom här 1928. Och då drog det igång med massor med funkisbebyggelse. Och även större delen av ön är faktiskt med flerbostadshus. Så det är inte ett villaområde, utan jag tror att ungefär 80% av de som bor på Stora Hässingen bor i lägenheter.